When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Fabian, lever du?
Jag lever. Börsen upp. Oljan upp. Vad mer behöver man för att leva?
Ja, men precis. Det är nu det vänder. Jag satt och kollade på en sån här säsongsmönster och september brukar vara en väldigt dålig månad för börsen. Oktober brukar vara väldigt stökig. Men det menar jag inte nödvändigtvis att det går ner, men det brukar vara en volatil månad. Det brukar hända mycket. Det var väldigt intressant då, för sista september dessutom, det är ju sista dagen i kvartalet då, så att säga. Och då brukar man snacka lite om window dressing, att folk vill dumpa ut till exempel det som har gått dåligt så inte det ska synas i böckerna när man redovisar vad man äger i sin fond till exempel och så vidare. Det var väldigt dramatiskt tycker jag. Första oktober, då verkligen total kraschar ju öppning på morgonen. Men sen för att börsen stängde upp till och med, så att väldigt, väldigt volatilt, intressant måste man säga. Jag tänkte först, shit, nu ska de sänka allting liksom. De pressade upp det inför sista september. Men ja, spännande tider i alla fall. Vad ska vi prata om idag? Det känns som att det har hänt väldigt, väldigt mycket som vi måste beta om.
Ja, vi ska prata lite om Credit Suisse. Var väldigt på tapeten nu under helgen. Kommer de konka eller inte? Vi ska prata lite om den här pivoteringen som Englands centralbank gjorde. Och sen ska vi såklart prata lite gaming också, vilket jag tror många av våra lyssnare gläds av. Vi har fått in lite meddelande den senaste tiden. Nu får du fan vara nog med makroenergi. Jag vill höra om tech och gaming. Så er liksom, er önskan är vår lag, så lyfter lite gaming idag.
Ja, jag tänkte lyfta ett case som faktiskt var med i avsnitt 8 av podden. Det är ganska länge sedan ändå.
8, ja.
Ja, men jag tänkte lyfta ett svenskt gamingbolag, och det är lite intressanta just mer bland den här valutamedvinden. Men vi återkommer till det. Först vill vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår i podden. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med någonting som rimmar på fisk.
Jo, det är ju nämligen risk.
Och innan vi drar igång så ska vi såklart presentera vår huvudsponsor, Robomarkets, som är den europeiska multi-asset-mäklaren med över 12 000 instrument. Där finns det CFDs på aktier, ETF-er, index, krypto, råvaror, valutor. Och där kan man dessutom handla på just ett valutakonto, så man undviker onödiga växlingsavgifter. Dessutom har Robomarkets lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Det är bra. Och man är reglerad av tyska Finansinspektionen och har framförallt otroligt attraktiva villkor. Med låga courtage, tajta spreadar. Och tillsammans med Robomarket så brukar vi varje vecka lyfta något intressant investerings- eller någon tradingidé som du kan utforska via deras plattform. Och vad har vi valt den här veckan, Fabian?
Ja, vi ska prata lite om olja. Jag måste få in olja någonstans i avsnittet idag. Och vi kommer prata lite senare i avsnittet också om när saker börjar gå sönder i systemet, likt det vi såg i marknaden när engelska centralbanken var tvungen att pivotera. Det är så, centralbanker nu, de försöker angripa inflationen, som ni säkert vet. Men den här inflationen kommer ju mångt och mycket av energibristen vi har i samhället. Och det betyder ju att energipriserna är anledningen, är en av anledningarna till varför centralbanker agerar som de gör. Och det är ju att skifta över till QT. Men det vi ser nu är att efter ett årtionde med QE så är det många oförutsedda saker i marknaden som kan hända. Det är inte så lätt att bara dra stoppen och skifta över till QT som man kanske skulle kunna tro. Och det ger ju någon typ av backstop där till att tackla inflationen. Lägg där till att OPEC nu vill drastiskt minska produktion. Vi snackar 1-2 miljoner fat om dagen. Rysslands produktion börjar falla. Kina börjar öppna upp igen. De har ju varit nedstängda för covid väldigt, väldigt länge. Och mångt och mycket har det ju handlat om att nationalism egentligen. De vill utveckla ett eget vaccin och vaccinera sina medborgare. Men de börjar komma på fötterna igen. Du ser även att USAs SPR, alltså de släpper ut reserver i marknaden, kommer mot sin ända. Och framförallt så ser man ju nu att potentiell energinationalism, till exempel Tyskland kommer ut och säger att potentiellt måste överväga att inte exportera energi till övriga marknader. Och det här blir såklart ett jäkla upplägg för oljan som har blivit ordentligt nedtryckt de senaste månaderna. Vi har ju precis sett nu i veckan, måndag, tisdag, vi spelar in på en onsdag, en otrolig breakout i Brentoljan, upp från $87 till $91. Och intressant här nu tycker jag är ticken BNOR, det är som Brent Oil ETF, för att exponera sig mot en och två månaders Brent-kontrakt. För det är ju så att korta kontrakt och långdaterade kontrakt, den spreaden var rätt stor förut och nu kommit närmare varandra, och då blir det rätt intressant här att kika på det. Och varför kan man liksom, varför ska man kika på Brent? Ni pratar mycket om VTI. Jo, man ser ju att många länder inför price caps. Det är inte så otroligt nu heller, eller otroligt att se att de kommer införa export bans också. VTI är ju amerikanskt, Brent är globalt. Det är alltså mindre politisk risk, i alla fall hög sannolikhet att mindre politisk risk. Och då kan det vara ett väldigt intressant instrument för att fånga upp en potentiell blow-off-squeeze, så att säga. Dessutom får man nu en 2% månatlig roll yield. Och det är stort sett en yield man får när man rullar kontrakten. Och det här, allting här ger ju en väldigt stor potential för en uppsida när oljan ser en liten squeeze uppåt. Men ta inte liksom mina ord som lag. Oljan kan såklart gå upp och ner. Men vill du veta mer om Robomarkets, besök då robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robomarkets.se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demokonto för att känna och klämma på plattformen.
Som med alla investeringar är det dock viktigt att man förstår hur instrumenten handlas. För handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar, och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, och veckans tre snabba, Fabian, blir ju inte varken tre eller snabba. Ordet är ditt, Fabian.
Ja, under helgen var det ju sjukt mycket snack på bland annat Finansfitter, men också i olika medier och tidningar, om att Credit Suisse undergång var runt hörnet och det här var Lehman 2.0. Och mycket av den här oron kom från ett PM från banken själva. Från bankens vd faktiskt, där han bland annat skrev att kapitalnivåer och likviditeten är stark. Och det är
precis det man inte ska säga om man vill att folk ska tro att den är stark.
Exakt, om vill man hålla investerare lugna, gå inte ut med ett sånt PM. Men just nu så prisar CDS-erna in en 3% sannolikhet för konk, alltså credit default swap. I stort sett är det ju insurance eller försäkring på konk. Och det här innebär ju också att det är en 20% sannolikhet för konkurs de kommande 5 åren. Men man ska också ta hänsyn till det här att vi ser liknande för andra typer av banker, europeiska banker, många industribolag runt om världen. Så bara för att Credit Suisse har den... det betyder inte nödvändigtvis att det är risk för konk. Aktiens nedgång är inte heller liksom ett starkt tecken på att de kommer konka nödvändigtvis, för att det är in line med earnings expectations. Största problemet för Credit Suisse just nu är ju att de kommer få det mycket tuffare att anskaffa kapital om de skulle behöva göra det. Men enligt tredje parter som Citigroup så har de hälsosamma likviditetsnivåer. Såklart ska man alltid ta det här med liten nypa salt, men det är rätt bra att ha koll på. Det här betyder dock inte att du ska försöka syna nedgången i Credit Suisse och gå ut och köpa aktier i bolaget, för det här är riktigt jäkla skitbolag. Raktas riktigt dåligt. Sjukt dålig kultur, sjukt dålig management på bolaget. Och framförallt har det påverkats extremt starkt av händelser det senaste året som har orsakat väldigt stora förluster. Jag menar, bara för att nämna några, då har ju Archegos, den här hedgefonden med Bill Wang, som sprängdes och de kunde inte betala margin calls till Credit Suisse. De har haft ett stort fokus på wealth management allmänt och mindre fees i år på grund av marknaden är ner. De har haft en blow up i deras leverage finance avdelning, många miljoner som förlorades där. De har haft lägre bond issuance rent allmänt. De har legala problem. Jag tror det var över $1 miljard i första halvåret, första delen av året 2022. Och sen har man också väldigt stort fokus på Kina och kinesiska marknaden, vilket, ja, Kina är inte så jättelätt att ha att göra med just nu. Men allt som allt ger det här en relativt otrevlig setup för Credit Suisse som aktieägare. Men det är troligtvis inte att Credit Suisse är Lehman 2.0. Saker kan ju såklart ändras väldigt, väldigt snabbt, men jag tror inte där man ska sätta sitt huvudfokus om man är super bearish. Det finns ju väldigt många andra orosmoment jag tror att det är mer rimligt att dedikera sin tid till. Jag tror till exempel att kikar man på det som hände med Bank of England och den händelsen där, det vill säga att centralbanker kör QT tills någonting går sönder, och sen måste man skifta över snabbt till QE. Där är någonting man borde lägga mycket vikt. Vad kan hända här? För systemet har ju byggts upp nu på de här låga räntorna. Många institutioner har behövt göra saker de kanske tidigare inte riktigt gjorde till den här, eller i alla fall så här mycket, för att kunna få en yield, för att räntorna var så låga. Så de har byggt upp ett system som är otroligt känsligt nu när räntor börjar stiga. Och det har inte varit så jäkla lätt att skifta över till QT. Och när vi pratar om det så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om just vad som hände här med Bank of England och pensionsfonderna. Nog många som har hört talas om det, men inte riktigt satt sig in i det.
Nej, men just det som du säger, bara med att saker går sönder. Och så har det egentligen varit i varje, i princip, räntehöjningscykel. Varje gång centralbanken går över till att börja höja, så brukar det vara så att man höjer och höjer och höjer tills någonting i princip börjar gå sönder. Man känner att nu börjar det här märkas vara för mycket på systemet, och då får man vända igen. Och det är väl rimligt också, man höjer väl upp till smärtpunkten liksom, för att man vill höja så mycket som möjligt till, så länge det funkar. Men Bank of England, vad har hänt i Bank of England egentligen?
Ja, pensionsfonder i Storbritannien har väl ungefär $4 billion i AUM, alltså tillgångar som de förvaltar. Det här är alltså inte billions på engelska, det här är trillion. Och hur pensionssystemet fungerar är ju att du har en skyldighet att betala ut rätt mycket pengar rätt långt ut i framtiden. Det är ju 30-40 år för snittpersonen. Och det här betyder att när folk betalar in, så måste ju pensionsfonden få en yield på de här pengarna så att de stiger i värde över inflationen. Annars skulle de inte ha råd att betala ut pengar. Men det här betyder ju också att pensionsfonder är otroligt räntekänsliga, vilket de behöver hedga bort. Och ovanpå den här hedgningen måste de ju såklart avkasta, så de måste ha ännu högre yield. Och eftersom de här skyldigheterna är långt ut i framtiden, så kan man bland annat hedga dem här med swaps. Det vill säga att institution A, de betalar rörligt men de får en fast ränta, och institution B betalar fast ränta men får rörlig ränta när man byter ut med varandra. Alltså, och det här kan du göra om du till exempel får in jag menar, du får in fasta betalningar, men du måste betala ut rörliga betalningar. Det gör ju att du har en liksom, risk där om räntor stiger mycket och ja, ni förstår. Men från pensionsfondernas sida är det här i alla fall ett bett på lägre räntor. Framförallt så är det ju mer rimligt för dem än att de ska gå ut och köpa långdaterade obligationer, för då knyter de upp väldigt mycket kapital och det är inte jättebra om du behöver skaffa lite yield. Framförallt finns det inte så många sådana här obligationer du vill sätta dina pengar i. Istället kan kassan då användas för att investera i till exempel aktier eller krediter. Men då kom det den här situationen där 30-åriga swap rates exploderade på uppsidan. Aldrig hänt förut så här mycket. Och det här ledde ju såklart till margin calls. Men pensionsfondernas tillgångar var ju uppknutna i risk assets. De hade inte så mycket kassa att betala med margin callsen. Och en sak man ska ta hänsyn till här också som är rätt intressant är att margin callsen faktiskt blev värre för att många banker visste att de här att deras kunder, alltså pensionsfonderna, hade risk för insolvency om räntan skulle stiga, och därför hedgade de sina egna positioner. Och det här innebär ju i stort sett att margin callen blev än värre, och det enda sättet för pensionsfonderna att möta sina margin calls hade varit att dumpa sina likvida tillgångar, det vill säga till exempel aktier. Och det hade blivit så en fire sale, gå ut med väldigt, väldigt mycket i marknaden på en gång. Det trycker ju ner priset på de här tillgångarna.
Det är väl som Urbit på svenska börsen idag, som är ner 46% tror jag bara idag, onsdag den 5 oktober. För att man vräker ut aktier utan att vänta in att det finns någon köpare av aktier.
Exakt, och det är ju ödesdigert, för här är ju folks pensionspengar. Och det är rätt svårt att återhämta den förlusten. Pensionsfonder har ju en väldigt... De vill inte ha jättehög avkastning. De bryr sig mer på att den ska vara stadig och stabil över tid. Så att väldigt svårt att återhämta sig, ödesdigert för många pensioner i landet. Och då fick ju Bank of England rycka ut. De tvingades sätta stopp för det här genom att köra på QE. Räntan får komma ner, sätta stopp på blödningen, sätta stopp på margin callsen. Det här kanske inte var så straightforward som jag hade tänkt det, men förhoppningsvis förstår ni vad som hände där. Räntan upp, pensionsfonder fick margin call, Bank of England fick ändra taktik och gå över till QE för att lindra det här problemet. Men
jag måste bara korrigera en grej om Urbit. De var ner 45% när jag tittade innan inspelning, men nu när jag kollar igen så är de ner 65%.
Oj.
Det är en tvångsförsäljning av styrelseordförandens aktier. Som
jag tänkte du skulle säga att de var upp igen, och då höll jag på att säga, men fan, bra tradingtider. Nej,
nu är det ner 66%.
Oj. Ja, det där är deppigt. Jag är glad att man inte är aktieägare där. Men det absolut viktigaste jag tycker man ska ta ifrån sig här, det är att Storbritannien är inte de enda som sitter i den här sitsen. De flesta europeiska och nordiska pensionsfonder är utsatta på samma sätt på grund av den här räntemiljön vi har haft senaste årtiondet. Och som jag har förstått det, och som jag har läst, bara en 200 baspunkt rörelse i 30-åringen kan skapa stora problem för många av de här bolagen. Inte bolagen, för många av de här institutionerna. Och det här leder ju såklart tillbaka till det vi pratade om i veckans trade. För när centralbanker inte kan köra QT fritt utan att saker börjar gå sönder, ja, då har de ju ett problem. När till exempel Fed försöker lösa vår energikris genom att försvaga konsumenten och därmed förstöra demand. Samtidigt som du har till exempel OPEC som kommer in som jävla big swinging dicks och ska förstöra demand. De bryr sig inte alls om hur andra människor har det. De vill ju såklart bara tjäna pengar. Oavsett hur mycket Fed försöker förstöra demand, sen har du du har ju en jättejobbig stits här för centralbankerna när de vill försöka ta tur med inflationsproblemet. QT för att stoppa inflationen. Inflationen kommer inte stoppas, men du måste ändå höja räntorna. Saker går sönder, så måste switcha över till QE. Så jag tror inte att det är så helt omöjligt att du snart kommer se en miljö då vi har stigande inflation och sjunkande räntor. Och den miljön har vi inte riktigt varit inne i tidigare, och jag vet inte riktigt hur man ska hantera den.
Nej, den är lite spännande faktiskt. Avslutar här också om Urbit. Minus 75 var det sista jag såg här nu.
Jesus!
Men just det här med, som du säger också, räntor, det är lite intressant. Någonstans måste det ju bara vara inprisat snart också, just att räntehöjningscykeln slut. Såg nu att det var faktiskt 32 banker, 32 centralbanker världen över som just nu är inne i en räntehöjningscykel. Det är lite intressant faktiskt. Och totalt, tittar man på G4 så är det ju 3 biljoner dollar som man har liksom minskat sin balansräkning. Och man kan göra en enkel liten servettskiss då på att ungefär 10-20 gånger det har förstörts då i värde så att säga. På till exempel obligation och aktiemarknaden. Så ja, det är lite skakigt där kan man ju säga minst sagt. Slutligen tänkte jag på en grej. Jag såg en intressant sammanställning från Goldman om lite så här, vad vi är just nu, om vi står någonstans just nu. Och då var det en punkt där som var lite intressant. Och det var ju det här kring passiva investeringar. Det är någonting vi har pratat mycket om de senaste åren. Att liksom mer och mer av börsens kapital har blivit passivt. Det var ju en stor boom verkligen med indexprodukter och ETF-er och så vidare. Som verkligen har drivit mycket av marknaden uppåt. Och det har man ju varnat för väldigt länge att det här kommer bli ett problem på nedsidan. För att indexfonden har ju bara köpt och köpt mekaniskt för folk månadssparar. Ingen vet kanske riktigt alltid vad som är i sin ETF och de är som sagt helt passiva. Så de köper ju saker oavsett värdering egentligen. Vilket gjort också, det har ju varit en del också av problemet att vi har fått så extremt höga värderingar på börsen. Men det jag tycker är lite intressant nu som oroar mig lite, det är att absolut, alla känner ju till det här med att passiva investeringar när de väl, om man väl börjar sälja istället för att köpa, och då kan det bli ett väldigt problem, för då kommer de ju på samma sätt där sälja oavsett pris, även om det de äger är jättebra och jättebilliga bolag. Nu dessutom, det man lagt på det som inte jag hade tänkt på innan, det är ju att vi har ju som sagt inflationen också, vilket gör att fler och fler kanske kommer behöva nalla från sitt sparande så att säga, och faktiskt sälja av, vilket gör att innan har man kunnat säga att okej, men nu är min indexfond ner så mycket, men jag fortsätter månadsspara för det är det rätt att göra. Man ska ju vara passiv och bara köra på och långsiktigt och så vidare. Men på grund av inflationen kan ju folk behöva få ut pengar också. Så det är lite intressant. Det ska bli väldigt spännande att se hur alla de här ETF-erna och passiva produkterna liksom kommer spela ut nu och kommer påverka den nedgången sett.
Exakt, och jag tyckte bara flika in där lite att jag menar, är vi i en situation här, bortsett från det jag sa tidigare, men är vi i en situation av där vi har en längre period med stigande räntor. Vi vet inte exakt hur börsen kommer reagera. Eftersom vår miljö och samhälle som vi har nu är väldigt annorlunda från 70-talet. Vi gillar att kolla på 70-talet. Men det är inte ett facit egentligen. För att det är så mycket som har hänt sedan dess. Saker är väldigt annorlunda.
Ja, och att det är dessutom en datapunkt i hela världshistorien.
Allmänt. Så att när man säger att... när man pratar om aktier så har vi väldigt få datapunkter. För att... liksom hela hur samhället är uppbyggt kring börsen och den typ av kapitalism vi har är väldigt kortdaterat. Det är några hundra år, 100-200 år vi pratar om med börser. Så att vi har allmänt väldigt lite datapunkter att röra oss med. Det vi vet nu i alla fall, det är ju att börsen har gynnats extremt mycket av den låga räntepolicyn. Som har varit senaste årtiondet. Framförallt så vet vi att det har gynnats sen amerikanska räntan peakade senast i mars 1980. Sen dess har den bara fallit. Och det har varit guldålder för både aktier och obligationer. Och jag tänkte att man ska nämna det när det kommer till indexfonder. Om man säger att index har varit en jättebra investering över tid. Men första indexfonden lanserades på slutet av 70-talet. Så det har ju glidit mer nästan hela den här trenden. Innan det man bara kollar på marknaden som helhet. Det är ju inte riktigt samma sak som att kolla på indexfonder. För då har du ju bara stockpickers som sitter och handlar marknaden. Och som inte handlar upp innehaven i marknaden per automatik som du har med en indexfond eller ETF. Men det innebär ju att liksom det som har fungerat de senaste 40 åren. Där man har sett att index har varit en otroligt bra investering för gemene man. Kanske inte fungerar kommande 40-åring. Människan är ju otroligt bra på att extrapolera det som har hänt. Men som alltid brukar säga, tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Och det tycker jag man ska ta med sig när det kommer till index ETF-investeringar. Det kanske inte är lika gynnsamt som det har varit.
Nej, och det jag hör dig säga där, det är att det alltså är en stockpickers market helt enkelt. Och därför tänker jag att det leder in oss på att prata lite om veckans case. Men innan vi berättar mer om det så ska vi presentera veckans sponsor Compareit och aktier. Och vi har med oss ingen mindre än vd för Compareit, Henrik Jarl. Välkommen till podden Henrik. Vill du berätta lite för våra lyssnare om Compareit och vad ni gör för någonting?
Tack så mycket för att jag fick vara med här. Compareit är en helhetsleverantör av tjänster som effektiviserar och digitaliserar fastighetsindustrin. Och exempel på detta är bopermen som vi är vana vid att ha i pappersformat, men den har vi digitaliserat och vi har byggt på en mängd funktioner utöver den digitala bokpärmen. Till exempel digital tillvalsprocess, digital felanmälan och en mängd moduler för BRF-styrelse och de boende.
Och vad tycker du är fördelen med Compareit? Hur skiljer ni er från många konkurrenter?
Tittar man på delarna i kundresan så finns det ganska stor konkurrens i de olika delarna. Men få eller ingen levererar en helhet. För att vi ser att behoven ute hos kunderna är att ha så få leverantörer som möjligt och så få appar och system som möjligt. Och eftersom vi levererar i hela kundresan så är det en unikitet som där vi skiljer oss åt. Det är vår USP.
Så ni är lite av en one-stop-shop här?
Det kan man säga, precis. Det är så vi ser oss själva också. Vi vill ju bygga på det erbjudandet med fler moduler så att vi verkligen breddar erbjudandet kontinuerligt.
Och det är ju rätt mycket som händer i bolaget just nu. Skulle du kunna prata lite om vad som händer i bolaget? Och jag vet ju att ni nyligen har gjort ett förvärv också. Du får gärna prata om det.
Precis, ja, men som jag sa innan så vi tittar hela tiden på hur vi kan bredda vårt erbjudande och lösa kundernas problem. Och vi har alldeles precis gjort ett förvärv av ett bolag som heter Solar Future i Sverige AB. Och det är ett solenergibolag. Så de monterar och installerar solceller på tak och andra ställen. Och där ser vi ju en jättetydlig synergi att vi kan visualisera all den data och all den produktion som sker med hjälp av solcellerna. Och det kan vi visualisera i samma upplevelse i Our Living-appen. Så att det är ett jättespännande förvärv. Och vi ser på fler möjligheter med fler möjliga förvärv, samarbeten och egen utveckling också. Så att ser verkligen framtiden med tillförsikt.
Solenergi känns ju helt rätt i tiden minst sagt. Men om du ska ta ett medskick till våra lyssnare, varför skulle man intressera sig för Compareit som investerare?
Jag skulle säga att det är just unikiteten i att driva en helhet. Det finns ingen annan helhetsleverantör av alla de tillämpningar och funktioner som behövs i kundresan från projektering till förvaltning och boende. Och just därför ser vi att en investering borde vara intressant. Dessutom så breddar vi erbjudandet kontinuerligt och tittar på fler förvärv. Och tillväxt och SaaS är en nyckelord för oss. Jätteviktigt.
Stort tack!
Tack själv! Tack för att jag fick vara med.
Ja, och då tänkte jag prata lite om gaming. Och det är ett par saker som föranleder här. Framförallt har det faktiskt är det kopplat till valutan. Men jag tänkte gå in på en liten annan sak först. Jag lyssnade på ett intressant intervju där man pratat om gamings historia bland annat också. Och då tänkte jag verkligen på det så att gaming har förändrats mycket. Eller spelindustrin har förändrats väldigt mycket. Senaste liksom årtiondena eller sen man själv började spela. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Det är samma sak där, du pratar om indieprodukter, att det inte har funnits så länge. Men gaming är ju också en väldigt ung industri generellt. Och jag upplever, för jag vet inte om du håller med mig, men vi var liksom mindre när man satt hemma och gamade hela dagarna. Då kom och gick spel mycket snabbare. Någonting liksom, nu kom det senaste spelet och då spelade folk i några månader, kanske ett år, och sen gick man vidare till nästa spel. Det var mycket mer fokus på nästa grej. Precis som egentligen i en filmindustri. Det kommer en film på bio och då ser alla den, sen slutar den gå på bio och då ser man den inte igen. Idag har ju spelen blivit betydligt mer uthålliga. Alltså kanske det mest extrema exemplet måste ju vara World of Warcraft. Det var ju verkligen det första MMORPG som det heter. Alltså Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Som verkligen blev liksom, ja, men en superhit. Och det är fortfarande igång och kommer fortfarande en ny expansion till. Och det släpptes 2004.
Jo, inte,
så det är ju alltså...
Inte bara släpper man det, utan man släpper ju den gamla versionen av spelet också. Det som kom ut 2004. Man har ju släppt så kallad WoW Classic. Och nu har man precis släppt WoW Classic Wrath of the Lich King, som är tredje expansionen som kom ut när jag gick på gymnasiet. Eller det kom ut när jag började gymnasiet, och det var en jäkla massa år sedan.
Ja, precis. Det är faktiskt snack om att gå liksom cirkulär ekonomi, kan man säga. Som du säger, man byggde på med expansioner och gjorde grafiken och så vidare bättre. Och så tyckte folk att nej, men nu har det blivit för mycket. Vi gillade ju originalvarianten, och då släppte man originalvarianten igen. Det är rätt intressant. League of Legends, som också är enormt stort, släppte 2009. Counter-Strike är också supergammalt, men där har det ju kommit nya versioner man spelar idag. Fortnite, det är inte så himla gammalt, men 2017, det är ändå 5 år gammalt. Och det minns man också när det kom, att man tänkte att okej, nu är det jättestort bland ungdom, men hur länge kommer det hålla ut? Men de har ändå kört igång i 5 år nu, varit ett jättestort spel. Och det är ändå längre än vad det var på kanske Nintendo 64-tiden. Eller Super Nintendo för den delen. Och på sätt och vis är det inte så konstigt. Om man tittar på det rent tekniskt så är det ju så att grafiken på de spelen, liksom, som kom till exempel till Nintendo 64 då, de var ju inte uthållig, det var fortfarande så pass ungt. Idag är grafiken så pass bra att ett spelande håller. Plus att man idag också, spelen idag låter ju sig uppdateras och patchas med både bugfixar och bättre grafik.
Det tror jag nog är den största grejen. Det är alltid nytt content till de här spelen. Jag menar, WoW ser fortfarande ut som skit. Det såg ut som skit när det kom också. Men det är just det att alla kunde spela det. Och det konstant uppdaterades med nytt material att spela. Vilket många andra spel inte har.
Ja, men precis. Och grafiken har ju också uppdaterats i WoW, så det ändå har blivit lite snyggare till det. Men absolut, den ligger ju alltid efter det senaste häftigaste, så att säga. Sen var det då just, jag hörde en parallell där som någon drog till analoga spel. Alltså vi pratar poker eller schack. Så att egentligen är det normala för ett spel, om vi tänker spel i bredare termer, är ju att det är väldigt långlivat, för folk lär sig inte massa nya spel hela tiden. Och alltså med undantag då för några nya regeljusteringar som har gjorts, så skulle du i princip tydligen kunna åka tillbaks ett halv millennium och spela schack med Leonardo da Vinci. Eller stappla in på en salon i Vilda Västern och spela poker med några cowboys. Spelen är i princip detsamma idag. Och någonstans inom gaming är lite samma sak också. Det är ganska naturligt att spela en långlivade, speciellt nu när man kan dessutom uppdatera dem och göra nya grejer. Och grundidéerna, alltså till exempel att du har en first person shooter eller ett strategispel och så vidare, ligger ju fortfarande kvar. Det är ungefär samma spel som kommer om och igen i ny skepnad bara.
Absolut, 100%.
Sen tror jag kanske inte att vi kommer spela Fortnite i 500 år till. Men det är ändå stor skillnad, tycker jag, att spelen är ändå mycket mer uthålliga än vad de var för bara 20 år sedan. Och dessutom så kan man monetarisera dem längre. Och har man det här då i bakhuvudet, den här idén att spela lite mer långlivare, då är det också inte heller så konstigt att tänka sig att spel mer och mer fungerar som SaaS-bolag, och att man kan börja prata om ett lifetime value och customer acquisition cost. Vi pratar ju om det här när det gäller till exempel mobilspel väldigt mycket, men och även när det gäller SaaS-bolag, alltså lifetime value, vad är värdet på en kund? När du säljer i det här fallet ett spel till en kund, hur mycket kommer den kunden generera över tid i snitt? Och customer acquisition cost, alltså vad kostar det att få in den kunden? Och så bara ställer man dem mot varandra. Det vill säga, okej, det kostar $1 att få in den här kunden, och så spenderar kunden $2 på under sin livstid. Då är det ju en plusaffär, då vill man ju fortsätta liksom bränna pengar på att få in kunder. För tittar vi på spel, så var ju det tidigare var ju det mycket mer en klassisk industri. Alltså, du tog fram först ett koncept, du tog fram ditt spel, sen skulle du pressa det på en skiva, du skulle få ut den här plastskivan till liksom butiker, och du började göra marknadsföring, och så skulle folk gå och köpa din produkt. Mycket mer liksom, precis som att sälja en stol eller vad som helst, så är det mer en industriell produkt. Idag är leveransen för första helt digital, men framförallt så marknadsför man och jobbar man med försäljning på ett helt annat sätt, i och med att du kan sälja saker i spelet. Och det där är ett ganska intressant koncept om man tänker på det. För förut kostade ett spel lika mycket för alla spelare, oavsett om du plöjde ner 1000 timmar på det eller bara spelade några gånger och sen tröttnade på det och la undan det. Du betalade fortfarande 500-600 spänn för den här skivan i butik. Vilket gjorde att för spelbolaget, de hade egentligen inget incitament att göra spelet långlivat. Vilket, det här var en superbra gynnsam modell för exempel EA, som är börsnoterade, som gör ju ett nytt FIFA varje år, ett nytt fotbollsspel varje år. Då måste man ju gå ut och köpa det varje år. Men idag kan du ju liksom tjäna mer om du gör spelet långlivat och släpper nytt innehåll. Eftersom vissa spel till och med är ju gratis också, hör jag rätt till. Så att Fortnite till exempel får du ju liksom ladda ner gratis. Men tycker du då att det är ett bra spel, det blir liksom marknadsföring. Men tycker du sen att det är ett bra spel, då kommer du köpa saker i det. Typ nya skins och expansioner och så vidare. Så att helt plötsligt börjar vi prata om ett lifetime value på en kund. Förut kostade liksom spelet 600 spänn, det var allt kunden drog in. Men idag kan kunden ha då ett jättehögt lifetime value om den spelar spelet länge.
Ja, framförallt så drar du ner produktionskostnaderna. För du har ju redan investerat i den liksom stora kostnaden av att bygga spelet. Och sen att sitta och pumpa ut lite skins, inte så jättestor omkostnad, men drar in jäkligt mycket stålar. Och det är därför du ser fler bolag som skiftar över till den modellen.
Exakt. Och om man då tänker så, liksom, om man accepterar den här liksom idén, då blir det ju ganska intressant att man vill investera, då kanske man vill investera i spelbolag som är duktiga för att få upp den ekvationen, alltså CAC mot LTV som det heter, alltså customer acquisition mot lifetime value. Och där kan man göra på lite olika sätt. Mobilspelsföretagen, som sagt, jag upplever att de är framförallt väldigt duktiga på den här CAC-sidan, alltså de vet hur man ska marknadsföra, få in nya spelare, de kan optimera de kostnaderna så att de får ut så mycket värde som möjligt. Men jag tänkte idag fokusera på svenska Paradox Interactive, som jag i alla fall anser är väldigt duktiga på den andra delen av ekvationen, det vill säga lifetime value. De bygger ju helt enkelt spel som får en väldigt trogen fanskara att spela mycket och väldigt länge. Och det gör de på ett antal olika sätt. Dels så släpper de expansioner, sen är det också faktiskt väldigt, många av deras spel är ju väldigt community-drivna, där man bygger egna moddar och så vidare, så att folk skapar eget innehåll till spelet som håller folk kvar. Vi kan ju nämna det till exempel nu i september så slog man ju någon slags litet rekord i antal släppta DLCs på månaden. DLC är alltså nedladdningsbart extra innehåll till spelet. 5 av Paradox-spel släppte DLC bara i september. Och det intressanta med det är att då kan man följa statistiken och se att när det släpps ny DLC, då ökar också nyförsäljningen av grundspelet. Ett av de här spelen var ju till exempel Europa Universalis 4, och det här spelet släpptes 2013, det är alltså nästan 10 år gammalt. Och det släpps fortfarande DLC och därmed också nyförsäljning av spelet. Det är rätt intressant. Och Paradox, de var med tidigt i poddens historia, avsnitt 8, som sagt, för det var exakt. Då handlades det P38, idag handlades det P46. Och det är lite intressant, och det är ju väldigt mycket för att vinsten de senaste 2 åren faktiskt har gått ner. Men vi ska återkomma till det. Det är trots allt dock en av få aktier som ligger på plus i år, plus 3% year to date. Och det är framförallt nu för att det har vänt upp och gått väldigt starkt de senaste veckorna. Lite bakgrund bara. Börsvärdet nästan 20 miljarder, noterat på First North. Noterade 2016 efter, man körde en crowdfunding-kampanj vill jag minnas. Det var lite speciellt, jag minns det där liksom, när det skedde. Och kända titlar man har gett ut i till exempel då Europa Universalis, som jag sa. City Skyline, stort, Stellaris, Magic också. Och det här är ju liksom så här pilotbolag lite grann. Vi hade ju Fredrik Wester, han var ju vd för bolaget och äger en tredjedel av bolaget. Sen klev han av som vd 2018, och någonstans tyvärr, jag tror inte att det hade så mycket med den nya vdn att göra, men tyvärr någonstans där också gick lite snett. Framförallt 2021 tappade man för försäljning på Herot, och det var väl typ första gången någonsin det har hänt. Man har växt i princip varenda år innan dess, men 2021 tappade man. Dessutom fick mycket sämre omdömen på spel och så vidare, så det hängde väl ihop att kvaliteten gick ner. Så nu har Fredrik Wester gått in som vd igen och säger nu att det är väldigt viktigt att vi ska gå tillbaka till kvalitetsfokuset. Både på grundspelen ska vara hög kvalitet och DLCen ska vara hög kvalitet. Man har ju haft som sagt väldigt, väldigt trogen fanskar. Det är väldigt viktigt att man behåller den och fortsätter leverera kvalitet. Och nu nämner han till exempel, när Q2 kommer nu här i 2 augusti, att man anser att man fortfarande är på den banan. Men han nämner också att valutan har gett enorm medvind. Och det här tycker jag är lite intressant. Och det här är det som gjort att också generellt att jag har liksom zoomat in lite just nu på gamingbolag. För väldigt mycket av de här gamingbolagen, de har ju sina intäkter i amerikanska dollar. Tittar vi på Paradox så är det lite extremt. Förra hela året då hade de 85% av intäkterna från USA. Men majoriteten av folk sitter ju i Sverige och man redovisar i SEK. Och dollarn är ju upp 24% mot svenska kronan på ett år, vilket gör ju enormt stor utväxling på deras marginaler. Där kan man ju också se lite typ som i G5 som har haft mycket utgifter i Östeuropa där valutorna är jättebilliga, och sen sitter man och säljer i USA. Ger också väldigt, väldigt stor liksom hävstång på resultatet. Tittar man på posten övriga rörelseintäkter, där bland då valutakursvinster ingår, den 17 dubblades i Q2 jämfört med Q2 2021. Nu är det lite annat som räknas in där också, typ vinst för försäljning i materiella tillgång och så vidare, men det säger någonting om att den verkar ge ganska stor påverkan. Och vi kan bara titta på Q2 nu 2022, där man ser att omsättningen ökar. Jämfört med samma kvartal i fjol så ökar omsättningen 14%, men rörelseresultatet och vinsten ökar över 90%. Så det händer ju någonting här i marginalerna. Och det har inte bara med dollarn att göra, ska tilläggas, utan det handlar också om att man har lyckats hålla lite, man förändrar lite sin publishing-del, man lyckas få ner kostnader och så vidare. Så att, ganska intressant. Tittar man på hela halvåret då, första halvåret, så har man dubblat vinsten mot förra halvåret. Så någonstans kan jag tycka ändå att det är lite intressant, trots att det är ganska högt P-tal just nu. Det har ju att göra med att, som sagt, att man prisar väl in det här att man har den här stora ökningen, för då kan man ganska snabbt som sagt växa in i den kostymen. Sen har Paradox historiskt alltid haft lite premievärdering, och det kanske man inte kan räkna med i dagens marknad. Men jag tycker ändå det är lite intressant. Och sen finns det lite andra triggers också som man kan prata om. Dels släpps det ett nytt spel nu här, Victoria 3, som kommer 25 oktober, som ska bli intressant att se. Sen, en sista liten grej här. Bolaget ägs till 10% av Tencent. Som jag vill minnas så köpte Tencent 5% runt noteringen. Under tiden här, under åren sedan 2016, så har man ökat den andelen till 10% av bolaget. Största ägare är som sagt vd Fredrik Wester, han äger en tredjedel av bolaget. Sen har vi Spiltan som äger ungefär 1/5. Men de har ju löpande sålt av hela tiden eftersom Paradox blivit för stor i deras substansvärde. Och jag minns inte, Fabian, kommer du ihåg, det var väl typ 80 eller var det till och med 90% av Spiltans substansvärde som var bara Paradox?
Jag kommer inte ihåg exakt, men det var en väldigt, väldigt stor del av Spiltan, så det ägde i stort sett Paradox via Spiltan.
Ja, och det här fick de ju jättemycket kritik för. Jag vet att Per och vi pratade om den, han var med på vår podd till exempel. Och generellt, de har fått mycket kritik, de har ju försökt skala ner till det, men sen gick ju Paradox i att det är väldigt bra, de investerade väldigt tidigt, så det har ju bara växt och växt och växt enormt mycket. Jag tror fortfarande att det står för typ 60-70%, för det är svårt då, de kan inte bara dumpa aktierna heller. Men det intressanta är Tencent. De är tredje största ägare efter Spiltan. Äger 10% i dagsläget. Då kommer vi kanske gå om Spiltan så småningom. Vi får se. För deras strategi historiskt har varit att plocka minoritetsposter i gamingbolag världen över. Ofta köper de då just 5% av bolaget för att liksom få komma in lite. Och sen har de ju också mycket hjälp till med lanseringar i Kina. Jag tror det var det vi pratade om när vi tog upp dem i avsnitt 8. Hur Tencent då kunde vara en öppning in till Kina som är en enorm marknad. Men nu i dagarna bara, jag tror det var igår till och med bara, så gick man ut med att det kommer en ny förvärvsstrategi på Tencent där man istället vill gå från att vara passiv minoritetsägare till att bli majoritetsägare av europeiska gamingbolag. Ett exempel på det är att man tagit in precis 49,9% av bolaget Guillemot, franska, jag uttalar säkert det jättedåligt.
Ja, fantastiskt
uttal, G-U-I.
Fantastiskt. Ja.
Jag tror att vi har pratat om förut när vi pratade om Endor och Fnatic. För att Guillemot äger ju också, det är ju Guillemot-familjen från början, de äger ju också Thrustmaster, alltså de som gör gamingrattar. De har säkerligen gått som tåget nu med dels Forza Horizon som har blivit jättestort via Game Pass, men också nu när Gran Turismo 7 kom till PlayStation 5 och sådär. Men Guillemot, förutom då Thrustmaster-rattarna, så äger de också en andel i Ubisoft, som jag tror till och med att den familjen startade en gång i tiden, om jag inte kanske är ute på Harlis här. Och Guillemot-familjen gick för övrigt ut i maj i år, alltså innan Tencent ökade sin andel där jättemycket, och sa att man övervägde utköp av Ubisoft från franska börsen med hjälp av riskkapitalfirma, och då kanske de syftar på Tencent. Tidigare tror jag att de ägde runt 15% av Ubisoft, men nu efter Tencent har stoppat in massa cash så äger man upp mot en tredjedel av Ubisoft och ökar det här ägandet. Så att väldigt, väldigt intressant faktiskt. Dels att titta på Guillemot och se hur Tencent agerar där nu, där de blir mer aktiva och hjälper till att liksom göra en takeover på Ubisoft i princip. Men också intressant att följa turerna här nu i Ubisoft. Och det ska ju då tilläggas, just när vi tittar på Paradox och Tencent, att det är inte bara dollarn som har ökat. Dollarn som sagt gör jättestor fördel för att man tjänar mer pengar bara på valutan helt enkelt. Den är upp 24% som jag sa mot SEK. Men även kinesiska yuan är upp närmare 13% mot SEK senaste året. Så att kineserna har ju också fått ganska mycket rabatt kan man säga på svenska bolag. Så man kan ju förstå att det lockar lite att kanske plocka in mer av till exempel Paradox. Så det är ett antal intressanta faktorer tycker jag som ser rätt intressanta ut kortsiktigt i det här caset. Sen har Paradox alltid liksom dragits med det här att de har varit ett kvalitetsbolag. De tänker på det långsiktiga. Det kan ju ibland vara negativt eftersom deras kvartalsrapporter och svajar. Men det är ett intressant och fint kvalitetsbolag. Men sagt, ganska hög prislapp. Men det finns en hel del, tycker jag i alla fall, just ganska intressanta triggers på kort tid just nu. Och det ska bli väldigt spännande. Nästa rapport släpps ju ganska snart, 1 november, så att det är bara en månad dit. Så får vi se hur Q3 ser ut.
Ja, och framförallt intressant här som vi pratade om i tidigare avsnitt. Det är ju intressant när marknaden inte verkar straffa dem för att de har en hög prislapp heller.
Nej, precis. Och då är det någonting som prisas in där som man måste fundera över. Och det tror jag kan vara just det här väldigt mycket dollar med vinden som, alltså sagt, dubblar man vinsten, då är plötsligt så börjar P-talet krypa neråt. Så att väldigt, väldigt intressant tycker jag. Bara för transparensens skull så ska jag också nämna att jag äger en lite grann i det här bolaget också.
Och för transparensens skull ska jag också nämna att Urbit är ner ytterligare 10%-enheter. Var ner och touchade -86% på dagen.
Och med det stänger vi dagens podd. Och vi får försöka skicka också en stärkande tanke till Urbit-ägare. Det är inte så att vi ville vältra oss i deras olycka, men det är ju otroligt fascinerande att se hur en dålig exekvering av en tvångsförsäljning kan få ett bolag att kollapsa.
Tog in, nu har jag suttit och scrollat lite här för att se, alltså jag har inte varit jätteuppdaterad, men de tog in pengar i en ny emission i slutet på september. Och sen från september nu till nu så har ju ordförande suttit och storsålt som sagt. Och nu idag har man ju kommit ut med att pengarna i emissionen inte kommer räcka. Så det är riktigt jäkla clusterfuck.
Precis. Och det står också att under onsdagen här när vi spelar in har man sålt aktier för drygt 4 miljoner kronor. Och det har omsatts, nu är i och för sig traders inne och handlar den där vilt också förstås. Men det är ganska mycket mer än vad deras normala omsättning brukar vara. Och det har de bara vräkt ut under en enda dag. Väldigt intressant. Med det säger vi, hoppar vi in till avslutningen. Som vanligt, inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill såklart rikta en stort tack till vår huvudsponsor Robomarket och även Compareit.
Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktie@marketmakerspod om ni har några frågor eller kommentarer. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Wow. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.